Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Vi fortsätter att gå igenom kitab Al-Qawl al-Mufid av Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullahu ta'ala. Och vi talade i förra lektionen om Nawaqid al-Islam, vad som upphäver en persons islam. Och sen säger Sheikhen bestämmelsen kring den som gör dessa saker av skämt eller allvar, eller av rädsla, eller av tvång. Naam. Yani, den som gör dessa nawaqid, spelar det någon roll varför han gör dem eller hur han gör dem? Och då så säger sheikhen att det spelar ingen roll i dessa nawaqid om personen gör dem av skämt eller på allvar eller av rädsla på grund av hans pengar eller makt. Med undantag för den som gör det av tvång. Nah. Så han säger här att en person som gör det av skämt, det spelar ingen roll. Yani en person gör kuffer, han kan inte säga att jag skojade. Det tar honom ut ur islam. Om han gör narr av Allah Azza wa Jal, eller Koranen eller Sunna, profeten alaihi wasallam, och så säger han men jag bara skämtade. Det tar honom ut ur islam. Det finns inget skämt när det kommer till sånt här. Och då ser här ulema, det är som liknelsen av en person som skiljer sig. Han säger till sin fru, du är skild. Här, jag skojar bara. Lä, khalas, hon är skild. Men, då måste man också kolla, vet du vad ordet skild betyder? Vet du vad du har sagt för någonting? Ja, jag vet vad jag sa. Men jag skojade. Khalas, då är du skild. Så, man kan inte skoja om de här sakerna. Det funkar inte. Eller om man gör det av allvar eller av rädsla, säger sheikhen, på grund av att förlora sina pengar eller status. Det funkar inte heller. Att en person vill ha ett jobb eller han vill ha pengar och det är massa shayatin där som försöker få honom att göra kuffer. Och han säger vad de säger för att få en andel av en position, makt eller pengar eller liknande. Så gör han kuffer. För han är rädd att om han inte gör det så får han inte jobbet eller han får inte pengarna. Då blir han också kafir. Så den här rädslan är inte någonting som är en ursäkt. Den enda personen som är ursäktad är en mukra. Det är den personen som gör det utav tvång. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat An-Nahl. Man kafara billahi min ba'd imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Yani den man kafara billah ba'd imani. Yani khalas hada kafir. Den som förnekar Allah efter el iman, han är inte muslim. Illa man ukriha. Den förutom den som tvingas trots att hans hjärta är yani förankrat i el iman. Yani den personen är ursäktad. Utan den som då har klander och är kafir är den som Allah Azza wa Jalla säger وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا. Yani den vars bröst är mottagligt till el-kufr när han förnekar el-islam. Så vad menas här? En person som tvingas att göra kufr under dödshot وَالْإِكْرَاه. Det är inte bara här om du inte gör kufr får du sparken från jobbet. Det där är inte en ikrah som räknas. Utan ikrah betyder här gärna att ditt liv står på spel. Eller någonting mycket allvarligt. Om du inte gör det, vi våldtar dig. Vi våldtar dina barn eller liknande. Hänger ni med? Vi dödar andra människor. Vi gör så. Gärna det är katastrof. Det är under hot gärna. Fallas. Då får man ge efter. Som det skedde i berättelsen. På vilket... med vilken denna vers uppenbarades, berättelsen om Ammar bin Yasir radiyallahu anhu, då kuffar tvingade honom att tala illa om profeten Muhammad alaihi salam, och han gjorde det motvilligt, och då kom han till profeten alaihi salam helt förkrossad över vad han hade sagt, och då så sa profeten alaihi salam att även om de tvingade igen så säg samma sak igen, gärna du ursäkta för ditt hjärta finner inte frid i det som du säger. Det är under hot, det är under tvång. Så nej, generellt i islam så står man inte till svars för det man gör under dödshot eller liknande. Även om någon håller en pistol mot ditt huvud och säger skilj dig från din fru. Och du säger okej, jag skiljer mig. Räknas det skilsmässan? Taib. Ja. Här finns också en fråga som vissa ulema har diskuterat. El-Jahil. Den som gör någon av dessa saker av okunskap. Är det kufr? Den som gör någon av dessa saker baserat på okunskap. Och det nämnde vi lite grann kanske i början när vi talade om takfir. Och vi ser att en person ursäktas för sin okunskap. Men här har de ulema diskuterat frågan om al-udhr bil jahl, ursäktas man på grund av okunskap eller inte. Och generellt de är överens om frågan, men de kanske är oense på vem är det som är okunnig. För att du finner att de lärda säger att en person som till exempel blir ny muslim ute på landet, han är avskärmad från all form av kontakt, information, kunskap och inte har någon kunskap om islam. Att han är ursäktad om han skulle göra någonting som strider mot islam. Han är ursäktad för han är okunnig. Han vet inte bättre. Eller han kommer från ett land där man inte talar arabiska. I hans by har han lärt sig av sina sufi-sheikher att vill du ha någonting, du ska gå till den här graven och du ska göra så och så. En är saker som kanske är kyrk. Men det är det enda han vet. Han har lärt sig att det här är tawhid. Att gå till sheikhen, till graven och söka hjälp. Han har lärt sig det tawhid. Akta dig för wahhabisterna. De är kuffar, till exempel. De säger sådana här saker. Och han vet inte bättre. Han är analfabet, han kan inte läsa, han kan inte skriva. Är han ursäktad? Nej, han är ursäktad. Tills man gör iqama till hujja på personen. Okej? Okay? Så ursäkt. En person som är okunnig kan då ursäktas. Om han verkligen är okunnig. Och då kollar man på personens yani, tillstånd. Han blev muslim nyligen. Han blev muslim på en sån här avlägsen plats och så vidare. Inte att en person kommer från ett muslimskt land och säger wallah, jag visste inte att alkohol är haram. Jag visste inte, jag har aldrig hört det. Det är klart jag har hört det. Alla vet det i ett muslimskt land. Du bor i stan. Det är något man har hört sedan man var liten. Så att den här ursäkten funkar inte för alla. Men generellt, att okunskap kan då vara en ursäkt. Ulema nämner också här om en person gör något som är kufr av misstag. Misstag på grund av, det kan vara att han är påverkad. Det kan vara av extrem ilska. Det kan vara av extrem glädje. Där han förlorar förståndet och inte riktigt vet vad han säger. Taib. Och då säger de beviset på det. Hadithen om mannen som profeten alaihissalam beskrev då han tappade bort sin kamel med mat och dryck mitt ute i öknen. Och han gav upp hoppet på att leva. Han la sig ner under ett träd i väntan på döden. Och helt plötsligt när han öppnar ögonen så ser han sin kamel. Och då så blir han så glad och han ställer sig upp och han säger Ente abdi wa ana rabbuk. Han säger till Allah, O Allah, du är min slav och jag är din herre. Och så sa profeten alaihissalam, Akhfa'a min shiddat al-farh. Han sa fel på grund av hans yani, stora glädje. Han sa inte kafara min shiddat al-farh, utan han sa akhfa. Han sa fel på grund av hans stora glädje. Så en person som också kanske är helt yani, påverkad eller han är helt galen av ilska och säger någonting som är kufr, då säger många ulema att den personen är ursäktad. Wallahu alam. Men samtidigt är det ju helt knas. Och det säger också andra ulema att han är inte alls ursäktad. Hur kan en person svära mot Allah? Hur kan han svära mot profeten alaihissalatu wassalam? Är det det enda han finner att svära på när han är arg? Och det tyder på att det är någonting fel. Men i alla fall, det är generellt andra saker. Att som vi sa då, okunskap, ilska, glädje, att man är påverkad, kan ha en påverkan i de här frågorna. Taib. Nah. Och sen så säger sheikhen att alla de här sakerna är väldigt, väldigt allvarliga och tyvärr så sker de väldigt mycket. Så muslimen måste akta sig för dem och vara rädd för att drabbas av de här sakerna. Nah. Nawaqid al-islam, al-kufr och shirk är saker som tyvärr sker Och muslimen ska vara på sin vakt och ska vara rädd för att drabbas av någon av dessa saker. Och den här rädslan ska få personen att vända sig till Allah i hjälp och söka skydd hos Allah från att drabbas av dessa saker. Som då Ibrahim alayhi salatu wassalam bad Allah azza wa jall att skydda honom och hans barn från att dyrka statyer. Vilket är ett bevis på att en muslim yani alltid ska vara rädd. Och aldrig ska känna sig med att jag är garanterad att aldrig göra någonting som är fel. Utan alla kan halka. Shaitan kan lura människor. Och därför vänder man sig till Allah och söker skydd hos Allah azza wa jall från att falla in i dessa saker. Och han nämner också Sheikh Sulaiman Rohaili i förklaringen att det här nödvändiggör också att man lär sig dessa saker. Men hur kan du vara en person som upprätthåller tauhid och som avstår från all form av kyrk, stor och liten, i alla dess former, om du inte har kunskap om vad kyrk är för någonting? Om du inte har kunskap om vad kufr är för någonting? Så det här nödvändiggör att man lär sig. Vad är tauhid och vad är det som negerar tauhid? Och man ska aldrig heller, som sheikhen säger, få nog av tauhid. Och tänka, men khalas, vi har studerat tauhid, vi har fattat tauhid. Nej, utan man ska alltid förnya sin tauhid. Studera den om och om igen. Och man kan aldrig få nog av att studera och lära sig denna tauhid. Och jag kan garantera, om jag tar fram Kitab al-Tawhid, Fath al-Majid och ställer er frågor om olika detaljer inom tauhid och förklaringar, så finns det brister. Vi kan nog inte svara på alla frågor. Utan det finns mycket förgreningar och mycket förklaringar och mycket saker som man ständigt måste påminna sig själv om. Och därför finner vi att vissa av våra ulema, som Sheikh Ibrahim al-Sheikh till exempel, som var lärare till Sheikh Ibn Baz, hela tiden de sa han lärde ut och solutfalata. Ja, när han var färdig, han började på nytt. Han var färdig, han började på nytt. År efter år efter år efter år. Och solutfalata. Och Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, de sa varje vecka han läste ut Kitab al-Tawhid, Fath al-Majid, Kitab al-Tawhid, Fath al-Majid och så vidare. Att de satt och läste åt honom. Varför sa han inte med khalas? Vi har hört den här boken, vi kan den här boken. Men hela tiden. Påminna sig själva om ett tawhid. Och därför profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam också under 23 år la aldrig kallet till tawhid åt sidan. Han sa aldrig khalas, nu har vi lärt oss tawhid, nu går vi vidare till att studera karaktär. Och vi behöver aldrig mer prata om tawhid eller liknande. Utan det var mashallah tawhid in till det sista. Som vi talade om i hadithen. Där han varnade för gravdyrkan. Bland de sista sakerna som han gjorde innan han dog. Så varnade han för att man skulle ta hans grav till en moské. Han sa, gör inte som de innan oss gjorde. Så han varnade in i det sista. Så tawhid är någonting som muslimen ständigt ska lägga vikt på. Och generellt också, ju starkare och mer förankrad man är i sin tawhid, ju starkare kommer man vara i sin religion. För du har alltid någonting att falla tillbaka till. Någonting starkt att falla tillbaka till. Och det är ett tawhid. La ilaha illallah. Det viktigaste av allt. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren Ta'rif al-Iman. Definitionen av al-Iman. Tro. Vi har nu talat om al-Islam. Och nu ska vi tala om al-Iman. Och han säger att al-iman på det arabiska språket betyder ett tasdiq, att bekräfta någonting. Tasdiq, att bekräfta någonting. Och vissa ulema som Ibn Taymiyyah nämner att det mer kanske korrekta är al-iqrar. Vilket är typ en synonym på att eller på svenska blir också al-iqrar, att bekräfta kan man säga. Tasdiq wal iqrar. Den islamiska benämningen av al-iman är nutq bil lisan, att uttala sin tro med tal, wal i'tiqadu bil janan, och att tro med sitt hjärta, wa amalu bil jawarih, och att agera med sina kroppsdelar. Och yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Och den stiger med goda gärningar och den blir svag med synder. Så här nämner författaren att iman är tre saker. Man kan säga iman eller i'tiqad eller iman, det är samma. Eller i'tiqad, wal-qawl, wal-amal. Tro, tal, handling. Okej, tro, tal och handling. Och det här är någonting som vi kommer att höra är åsikten av Salaf, av de tidigare lärda. Imam Shafi'i rahimahullah, han sa wa kan al-ijma', det är konsensus bland sahaba och tabi'in, deras elever och de efter dem, bland de som vi träffade, att al-iman är qawl wa amal wa niyya. Det är tal, agerande och avsikt, yani tro. Och ingen av dem kan vara utan den andra. Yani man måste ha alla tre komponenter. Tro, tal, handling. Och här nämner Imam Shafi'i då, yani konsensus i den här frågan. Och samma sak Imam al-Baghawi, han säger ittafaqa as-sahaba. Sahaba är överens, tabi'un. Att al-a'mal, att gärningarna är en del av iman. Och de säger att iman är tal, handling och tro. Ja. Sen så nämner författaren här lite avvikande ideologier när det kommer till definitionen av eller iman. Och han säger först och främst vilka eller vad Ahl Sunna wal Jama'a tror om al-iman, och det var det som vi nämnde. Och han citerar här Sharh Aqidat al-Tahawiyya från Ibn Abd al-Izz, en väldigt känd bok inom Aqida. Det här säger att de lärda, eller folk, inte de lärda, folk har olika åsikter i definitionen av iman. Och så nämner han först vad Ahl Sunna wal Jama'a tror på, vad som är korrekt. Han säger att Malik, Shafi'i, Ahmed, Al-Auza'i, Ishaq ibn Rahoya och alla andra Ahlul Hadith och Ahlul Medina, rahimahumullah, och Ahlul Zahir och jama'atu min al-mutakallimin, och till och med vissa retoriker anser att al-iman är ett tasdiq, att tro med hjärtat, att bekräfta tron med sitt tal och att agera med sina kroppsdelar. Så det här är då åsikten av Ahl Sunna wal Jama'a. Tro, tal, handling. Okej? Och sen säger han att många av våra ashabuna, yani från våran madhab, och då menar han al-Hanafiya, Imam Abu Hanifas madhab, är på åsikten av det som Imam al-Tahawi nämnde, att iman är att bekräfta med tungan och att tro med hjärtat. Och de nämner då inte gärningar. Okej. De nämner då inte gärningar. Och det här är det som kallas för irja, yani murja, att man säger att man kan vara en mu'min, en troende, genom att bara tro med hjärtat och uttala sin tro, och man behöver inte göra gärningar. Och sen finns det lite olika ikhtilaf bland murja på det här med om gärningar är ett måste eller inte och så vidare. Men i alla fall, det här är då den definitionen som är felaktig. Och sen nämner han också att vissa säger att iman är att uttala sin tro med tungan. Nej, eller affan, att uttala iman med tungan är någonting extra och inte någonting som är ett måste. Och det här är åsikten av Abu Mansur al-Maturidi. Och det berättas också från Abu Hanifa. Yani, vad sägs där? Att om en person är troende i hjärtat, och ja, så är det då extra att han säger sin tro, och det är inte ett måste. Och det är också felaktig åsikt. Och han säger sen al-Karamiya säger att al-iman är al-iqraru bil-lisan faqat. De säger att tro är bara med tungan, inte med hjärtat, inte med handlingarna, utan det räcker med att du säger att du är troende. Och den här är också en felaktig åsikt. För säger man så, så säger man att al-munafiqun, att hycklarna var troende. Eller hur? Så att den åsikten stämmer inte heller. Och så nämner han åsikten av Jahm ibn Safwan och Abul Hassan al-Salihi som var från al-Qadariya, som säger att al-Iman är att känna till Allah med hjärtat. Du bara vet att Allah finns med hjärtat, så är du mu'min. Du behöver inte säga det och du behöver inte agera ut med den här tron. Vad säger vi om den åsikt? Ja. Rätt eller fel? Det är fel. Det är katastrof. För säger man så här, då säger man indirekt att Fir'aun var mu'min. Eller hur? Fir'aun visste, som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, att Musa alayhi salam var en sann profet. Som Allah nämner i surat al-Isra. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Yani du vet att det här är från Allah Azza wa Jalla, från han som i himlarna, herre över himlarna och jorden. Och också surat an-Naml, vers 14, وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Att de yani förträngde och förnekade sanningen, trots att de visste att den var sann, i orättvisa och högmod från dem själva. Så Firaun visste att Musa och Harun var sanna profeter. Men de vägrade att underkasta sig. Är det någon som säger att Firaun är mu'min? Så att den här åsikten är helt felaktig. Och samma sak Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen om Ahlul Kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. De känner profeten Muhammed a.s. lika väl som de känner sina egna barn. Ja, de vet att han är en sann profet. Gjorde det de till troende? Ja, de vägrade uttala shahada, men de visste att han var en sann profet. Men de blev inte troende. Och samma sak Abu Talib, profetens farbror a.s. När han låg på dödsbädden och så vidare, han vägrade säga shahada, trots att han också visste att profeten a.s. var en sann profet. Som han själv sa i poesi: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. Och jag vet att Muhammeds religion är den bästa av mänsklighetens religion. Han prisar al-Islam, men han vägrar acceptera al-Islam. Så det gör inte honom till muslim. Och så säger författaren ännu värre. Om man säger så, då säger man att Iblis är muslim. Att shaitan är muslim. För shaitan förnekade han Allah? Ja? Nej, han var bland änglarna. Han vet att Allah finns, eller hur? Som Allah nämner i Koranen flera gånger. Qala rabbi fanzurni. Yani, herre, ge mig uppskov. Så han vet att Allah finns. Så att bara säga att tro gör dig till mu'min, det räcker inte. Det är också då helt felaktigt. Nej. Så utan tvekan, det korrekta är då det som Ahl Sunnah wal Jama'ah, det som Sahaba, Tabi'in och Islams imamer är överens om, vilket då är att iman är tro, tal och handling. Nej. Och allting annat är då helt felaktigt. Hänger ni med? Iman är tro, tal och handling. Och inshallah, det kommer att komma bevis på detta senare. Sen så säger författaren Arkanul Iman sitta. Iman är sex pelare. Vart finner man bevis på att iman är sex pelare? Hadith Jibril, precis. Då Jibril alayhi salam frågade: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِمَانِ. Berätta för mig vad iman är. Och då så sa profeten alayhi sallallahu alayhi sallam: Al-iman är då att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, sändebuden, den yttersta dagen och ödet. Sex artiklarna av iman. Ja. Det här är lite kortfattat. Arkanul iman. Det här är då grunden till våran tro, vad varje muslim måste tro på. Okej? Okay? Och att känna till de här sex pelarna är bland det viktigaste som finns i islam. Med tafsil, yani detaljerat, ingående. Som Abdullah al-Bajali sa, att vi när vi var med profeten alaihissalam unga brukade lära oss al-iman före al-Quran. Och när vi lärt oss al-iman fick vi lära oss Quranen och det ökade oss i kunskap, eller i iman, det ökade oss i tro. Och denna hadithen finns ibn Majah och den är sahih. Yani sahaba brukade som unga lära sig al-iman. Yani det betyder att sahabas föräldrar la störst fokus på att lära ut al-iman till sina barn. Större än att lära ut al-Quran. Och sen när de bemästrade al-iman och förstod sig på den fick de lära sig Quranen. Och då blev de starkare i sin tro. Och subhanallah, idag finner man tvärtom. Att många föräldrar lägger bara fokus på Koranen och ingen som helst fokus på att lära barnen al-iman och al-islam, tawhid eller någonting alls. Du kan hitta barn som kan, mashallah, jättemycket Koran, men du frågar om arkan al-islam, han kan inte. Arkan al-iman, han kan inte. Betydelsen av la ilaha illallah, han kan inte. Meningen med livet, han kan inte. Vilket är fel. Utan istället lär barnen Koranen och iman och islam hand i hand. Låt dem gå parallellt med varandra. Så kommer barnen inshallah ta'ala att utvecklas på ett väldigt positivt sätt. Och samma sak gäller också oss. Att man ska lägga vikt på dessa grundläggande kunskaper. Ta ju lite kortfattat då. Vad innebär det att tro på dessa sex artiklar? Den första, att tro på Allah. El-imanu billah. Att tro på Allah betyder fyra saker. Att tro på Allahs existens, hans rububiyya, uluhiyya och hans namn och egenskaper. Och det kommer att komma ett eget kapitel om detta senare i boken. Okej? Okay? Gärna i de olika kategorierna av ett tawhid. Men generellt kortfattat, att tro på Allah betyder då att tro på 1. Allahs existens, 2. Allahs rububiyya, hans herravälde, att han är skaparen, upprätthållaren, den som har allt i sin hand. Och att särskilja honom i detta, i denna tro. Och sen tron på hans uluhiyya, hans ensamma rätt att dyrkas, att all dyrkan får bara vara till honom. Och sen tron på hans vackra namn och egenskaper, som har nämnts i Koranen och i den autentiska sunna. Naam. Och inshallah vi kommer att komma till det senare. Sen har vi tron på al-malaika, tron på änglarna. Och det innebär att man tror på att änglarna är en av Allah Azza wa Jalls mäktiga skapelser. Och då så säger ulema att man tror generellt och specifikt. Man tror generellt och specifikt. Det vill säga man tror generellt på alla änglar. Och man tror specifikt på de som Allah Azza wa Jalla har nämnt i Koranen och de som profeten alaihissalam har nämnt i sunna. Och de som inte har nämnts med namn tror vi på. Generellt. Taib. Så man tror specifikt på de som har nämnts i Koranen och i sunna. Som till exempel vilka änglar? Jibril, Israfil, Mikael, Munkar och Nakir, Al-Kiram al-Katibin. Naam. Vad heter ängeln som vaktar helvetet? Malik, precis. Han är den största ansvariga. Och sen finns det ju då, de är 19 stycken. Aliha tis'ata ashar. Och de kallas också för Zabaniya, som alla nämner i surat Iqra. Naam. Och sen har vi dödsängen, Malakul Maut. Och det har inte nämnts vad han heter exakt, utan Allah Azza wa Jalla refererar till honom i Koranen som Malakul Maut, dödsängen. Och påståendet att han heter Azrail saknar bevis. Alltså det finns ingenting autentiskt. På samma sätt som det inte heller finns någonting autentiskt att väktaren till paradiset heter Ridwan. Vi saknar också autentiska bevis. Men det är något som ulema har nämnt. Men om du letar efter ett konkret bevis så kommer du inte finna något autentiskt. Wallah alam. Okej. Och en fayda också. Salaf sa att il betyder Allah. Och Jibra, Mika, Isra betyder abd. Så Jibrail, Mikail, Israfil betyder Abdallah. Att de är tjänare till Allah. Ja. Och så tror man också på att dessa änglar har unika uppgifter. Allah Azza wa Jalla har tilldelat dem specifika uppgifter. Jibril är ansvarig för att komma ner med uppenbarelsen. Mikail är ansvarig för regnet, växlighet. Det finns en ängel som har hand om berget. Det finns dödsänglar, det finns helvetesänglar, det finns änglarna som välkomnar folk till paradiset. Det finns änglar som letar efter sammankomster av dhikr. Det finns änglar som skriver ner våra gärningar. Det finns skyddsänglar. Ja, nej, det finns änglarna som kommer till graven, munkar och nakir, och ställer frågorna då personen ska begravas. Det finns änglar som har hand om åskan, blixten. Och enligt vissa av sahaba heter han Ra'd. Han heter Ra'd, den ängeln, och det är sahih. Så att änglarna har olika uppgifter som Allah Azza wa Jal har tilldelat dem. När man tror på änglarna så tror man också på att änglarna inte har någon fri vilja. Allah subhanahu wa ta'ala säger La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. De trotsar inte Allah i det de har beordrats, utan de gör det som de är påbjudna. Det står inte här. La ya'asuna Allah ma amarahum. Är det sura? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-Anbiya, sa? Bel ibadul mukramun. Ja? Al-Anbiya. Ja. Men det här är jätteviktigt. För det bevisar att det finns inga upproriska eller fallna änglar. Som kuffar påstår. De säger att djävulen är en fallen ängel. Han är en upprorisk ängel. Att Iblis, Lucifer som de säger, är en fallen ängel. Eller att det finns upproriska änglar som går omkring och liksom gör vad de vill på jorden. Det här har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Utan alla änglar gör exakt det som de beordrats av Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det korrekta att Iblis aldrig var en ängel. Utan han var en jinn, som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Kahf. Och i surat al-A'raf så säger Iblis khalaqtani min nar. Du skapade mig av eld och du skapade honom av lera. Och vi vet att det är jinnerna som är skapta av eld. Så att Iblis skulle vara en ängel är en väldigt svag och udda åsikt. Och det korrekta är att Iblis var en jinn från första början. Namn. Vad som också faller in under tron på änglarna är att tron på dess enorma och oändliga antal. Allah säger att endast han känner till antalet av hans soldater. Och som det har nämnts i hadithen att på domedagen så kommer änglarna att dra fram helvetet. Med 70 000 rep och på varje rep är det 70 000 änglar som drar. Det blir nästan 4,9 miljarder änglar som drar fram helvetet på domedagen. Och också att profeten alaihissalam nämnde att det finns ingen shibr handsmått i himlen förutom att det där finns en ängel som gör ruku eller sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Och du tänker på rymden och universum. Gärna i varenda handsmått finns det en ängel som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och också hadithen om då profeten alaihissalam togs upp på himlafärden. Och han sa att han fick se Bayt al-Ma'mur. Ett hus som liknar Kaaba uppe i himlen. Dit änglarna vallfärdar. Och han sa att varje dag så går 70 000 nya änglar dit. För att göra tawaf. Och de kommer aldrig tillbaka. Så 70 000 nya änglar. Från det att Allah azza wa jalla skapade allting fram till domedagen. Det blir väldigt många änglar. Mashallah. Och också kolla på människan. Vi har alla minst 2 änglar. Vi är nästan 7 miljarder människor. Då har vi 14 miljarder änglar som har den uppgiften att vara med människan. Så mashallah, de är otroligt många. Och sen har vi också tron på änglarnas utseende. Som de har beskrivits i Koranen och i Sunna. De har inget kön. Så de är inte män eller kvinnor. De får inga barn. De har inga sexuella lustar. De äter inte, de dricker inte. Och de har vingar. Som Allah har sagt i Koranen. Methna wa thulatha. Eller? Ja'ilul malaikana. Han skapade änglarna. Vissa har 2 vingar, vissa har 3 och vissa har 4. Och Allah ökar till vem han vill. Och därför nämndes att Jibril a.s. har 600 vingar. 600 vingar. Och så sa profeten a.s. att en av dessa vingar i sig själv skulle vara så stor att den täcker hela horisonten. Och han har 600 sådana vingar. Och han sa också att det kom som ädelstenar och pärlor som droppade från Jibrils vingar då han såg honom på Al-Isra och Al-Mi'raj. Och att de också var av olika färger. Otroligt vackra färger. Namn. Och också att då änglarna kan vara otroligt stora. Som Jibril a.s. Som här profeten a.s. beskrev honom. Att bara hans vingar täcker hela horisonten. Och också hadithen om ängeln. De änglarna som bär Allahs tron. De 8. Då så sa profeten a.s. att jag fick tillåtelse att berätta om, yani, om dem. Och så sa han att avståndet från öronsnibben till axeln skulle ta 700 år för en fågel att flyga. 700 år för en fågel att flyga. Det här avståndet på ängen. Mashallah. Så att det är saker som vi inte kan förstå oss på. Otroligt stora, mashallah. Tabarakallahu ahsan al-khaliqin. Och också att änglarna är skapta av ljus, som nämndes i Sahih Muslim. Allah skapade änglarna av ljus. Och också att de har möjligheten att byta skepnad, tashakkul. De kan byta skepnad. Är det någon som vet ett bevis på detta från Koranen? Då en ängel byter skepnad.
När de kom till Ibrahim al-Islam.
Nej, när de kom till Ibrahim och Lot så kom de som människor. Och också en till berättelse i Koranen. Maryam, nej. Då Jibril kom till Maryam som en vacker man. Tayyib. Sen kommer nästa pelare av iman och det är att tro på böckerna. Eller iman och bil-kutub. Och samma sak där, vi tror generellt och specifikt. Vi tror generellt på alla de böcker som Allah azza wa jall uppenbarat. Wa kutubihi. Och vi tror specifikt på de som har nämnts i Koranen. Och vilka är det? Vilka är de böckerna som nämns i Koranen? Injil. Vilken profet fick en injil? Isa. Och en till bok i Koranen? Ett taurat. Vilken profet fick den? Musa. Och taurat är den boken som nämns mest i Koranen. Okej, den nämns mest och den nämns ofta tillsammans med Koranen. Ja. Och det var då den boken som Musa fick, alaihissalatu wassalam. Så har vi en till bok i Koranen. Zabur. Som tillhör vem? Daud, alaihissalatu wassalam. Och sen nämns också Al-Quran självklart. Och Suhuf Ibrahim och Musa. Suhuf Ibrahim och Musa. Det finns lite olika åsikter om exakt vad det är för någonting. Men om man nu säger att det är böcker eller mindre skrifter så är det också då en skrift. Nah. Så vi tror på alla dessa skrifter och vi tror på att Allah azza wa jalla uppenbarade dem. Och de är Allahs tal och de innehåller vägledning för profeterna och folket på den tiden. och att de alla kallar till ett tawhid. De alla är enade i att kalla till ett tawhid och till en högsta moral, karaktär och de bästa av gärningar. Jag vet inte. Jag vet inte. Men vi tror också på att alla dessa böcker är upphävda, förutom Al-Quran. De är mansuha. De är upphävda. Och att Koranen, som Allah subhanahu wa ta'ala säger, är muhaimin. Den är dominerande och upphäver alla tidigare skrifter. Och att Koranen också innehåller kunskapen från alla tidigare skrifter. Hänger ni med? Igen, Allah azawajal har uppenbarat visheter, berättelser, lagar, bestämmelser genom alla tider. Men alhamdulillah, all denna kunskap och ljus och vägledning finns i Koranen. Taib. Så Koranen är den sista boken som gäller fram till domedagen och upphäver alla tidigare skrifter. Det vill säga att det inte är tillåtet att agera på en tidigare bok. Även om den skulle finnas i sitt originalskick, vilket den inte gör. För alla tidigare skrifter är förvanskade, de är förändrade. Man har lagt till och tagit bort. Men om man rent nu hypotetiskt skulle hitta el-injil, som alla uppenbarade till Isa, eller ett taurat, exakt som alla uppenbarade, så skulle du inte få följa den. Som då Umar radiyallahu anhu stod och läste en dag ett blad. Och då frågade profeten Alisam vad det var för någonting. Och då så nämnde han att det var från ett taurat. Och då blev profeten arg, Alisam. Och så sa han att vid honom i vars hand min själ vilar, om Mosa skulle leva idag skulle han inte ha något annat val än att följa mig. Inte följa taurat, han skulle följa Koranen. Hänger ni med? Och därför när Isa kommer tillbaka, vilken bok kommer han följa? Koranen och sunna, som han nämns i haditherna. Han kommer döma ut med Koranen och sunna. Han kommer vara en ledare gärna inom den här religionen. Inom profeten Muhammeds väg, alaihi salatu wasalam. Och han kommer inte komma med någonting nytt, utan kommer att då vara en ledare för muslimerna. Och vi tror också på att Koranen då är den sista boken som Allah azawajal bevarat från all form av förvanskning. Allah azawajal har sagt att den är bevarad. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Surat al-Hujr, vers 9. Och vi tror också på sunna, att den också är uppenbarad. Och det är tid för salah. Så vi avrundar och fortsätter inshallah att tala nästa vecka. Då kommer vi tala om al-iman och bi-rasul. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.